Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja du Söderlund, 3 medaljer senare.
3 medaljer senare. Jag fick en medalj, men jag...
Du har inte gjort det för sent.
jag har dragit runt på dig på ryggen. Jag får väldigt ofta en bild i mitt huvud att du sitter på min rygg. Har du någonsin gjort det?
Jag känner däremot tvärtom rätt ofta att du sitter på min rygg. Jag vet inte vilken bild som är mest sann.
För dig kanske det är mer visuellt, men för mig är det att det känns roligt att du ska sitta på min rygg. Att det är festligt, det är 90-tal.
Det är lite som vår barndom.
Ja.
Lite som den här podden handlar om, när man springer runt med varandra på ryggen.
Mm.
Ja. Det är sant. Det hände mycket och hänt mycket dramatik här i senaste tiden. Det är alltid något drama med oss när vi är uppe på Vasaloppet. Har du tänkt på det?
Vi levererar.
Ja, vi levererar.
Dramaleverantörerna. AB.
Ja.
Nej, men det är mycket som händer. Här sitter jag med öppet sår, höll jag på att säga.
Inte öppet spår, utan öppet sår.
Har vi gjort Vasatrippen.
Precis. Jag har gjort Vasatrippen. Både du och Emil struntade ju i era distanser.
Ja, precis. Men jag följde med dig.
Ja. Och vad hände då?
Ja, dels måste jag säga att det finns inget roligare än att sporta med dig. För du går ju igenom så många olika metaforer och så många split personalities under de här milen. Du är så många människor alltså. Jag måste ta dig till en shrink.
Det räcker väl att ha dig, vill jag på att säga.
Nej, men jag ramlade ju.
Nej, men vad då ramlade? Mitt i en mening. Du ska springa och filma mig, för du är någon flygande kameraman där.
Jag är inte säker. Jag tänker att du kanske förvanskar verkligheten nu.
Nej, för vet du, om en person som snubblar på en sten, den försöker antingen fånga upp sig själv i luften genom att ta några så här snabba luftsteg, eller tar emot sig med händerna. En person som snubblar på en sten, den faller inte rakt långt liksom, med händerna rakt ut.
Ja, men jag är ju helt uppskrapad på högra armen, vilket förklaringen är att jag filmade dig, och som den 70-talist jag är så är det så här, de dyra teknikprylarna som pappa har åsamkat oss genom hårt arbete på Expressen måste redas, så att jag har ju ändå hållit kvar i den här lilla kameran, GoPron, och tagit mig emot, vilket kanske helt plötsligt förändrar historien.
Men då hade man ju tagit emot sig med handen och inte under armen långt upp. Du liksom helt plötsligt mitt i en mening så hör jag bara att du klipper. Jag vänder mig om och parallellt ser då att du så här faller handlöst framåt med armarna uppåt sträckta. På ett väldigt märkligt sätt att falla, måste jag säga, för att vara beredd i ett fall. Du ligger helt tyst i 2 sekunder innan jag liksom får dig att vända på dig. Och då säger du att du har ont och håller dig för hjärtat. Och jag vet inte var det är det gör ont, för att det verkar inte du heller veta i det laget. Till sist rätar jag ut din arm och då ser jag att det sprutar blod. Så säg inte till mig att du föll på en sten och hade lite koll på läget, för det hade du inte.
Det är dramaturgen. Sprut. Ja, det var i och för sig lite blodigt, var det.
Men sen har ju du har ju 2 otroligt märkliga egenskaper rent fysiologiskt, som jag tycker på riktigt att någon så här läkare borde titta på. Du känner ingen smärta överhuvudtaget.
Det är klart att jag gör. Du tror inte att det gjorde ont?
Eller? Jo, men du har ju en otroligt hög smärttröskel. Alltså overklighetshög.
Du tror det?
Ja, nej, men okay, alltså att du så stånkar igenom liksom Vasaloppet 9 mil med liksom helt öppna magmuskler och liksom
öppna sår.
Ja, nej, men alltså så här pullirullig på väg ut liksom. För mig, det är liksom, det är unheard of. Alltså du är ju nästan så här ett medicinskt under. Du har ingen smärtkänsla och du har ett jävla pannben, vilket gör dig egentligen, om du hade liksom valt en annan karriärsval för 10 000 år sedan, då borde du blivit elitidrottare, för att det hade ju passat dig alldeles perfekt.
Ja, men det kanske inte är för sent.
Men nu är det.
Nu när jag ska flytta till
Göran Skanåker. Ska du sitta och skjuta pistol på en stol? Det är typ den sportgrenen som är kvar. Senior-OS.
Wimbledon för seniorer? Nej, jag tycker det är orättvis.
Tänk om vad ska du adaptera för sportgren nu? Som begynnande 100-åring. Du är liksom ett år i 100-årsligan.
100-åringen som gick ut på en sportis och försvann. Jag tror att jag har valt fel män, fel miljö. Som jag sa till dig, mitt hjärta längtar till norr. Och fel karriär.
För 2 år sedan hette det mitt hjärta längtar till Gotland.
Ja.
Men nu har hjärtat flyttat norröver.
Jo, men du tror ju mer på norr.
Ja, men jag har alltid trott mer på norr. Mm. Gotland är liksom en sån här Stockholms kuliss. Det passar Bromma bra.
Var inte...
Frågan är om du passar i Bromma. Så.
Var det inte Carina Gynning som la ut någon fäbo?
Jo, Järvsö.
Fäbohus. Järvsö. Är det dit jag ska flytta?
Ingen aning. Var du nu tar vägen så ser jag fram emot flytten.
Jag söker en ung huggare, eller vad heter det, yxmannen.
Det är en mördare.
Fel, vi tar om. Jag söker en ung till medelålders man med dialekt som åker skidor, skyttar. Hugger ved och gillar att bygga timmerhus.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep on
och så sån här rutig skjorta.
Lumberjack.
Och skägg.
Ja, och sen.
Lockigt tjockt hår. Stor snabb. Ja,
suspenders and a bra. I like to be a girly just like my dear papa. He's a lumberjack.
Nej du, nej men jag vet. Men du sa ju en intressant sak.
Omöjligt.
I och för sig helt omöjligt. Men något måste jag ljuga om.
Exakt.
Nej, men det är 2 saker som du och jag har gemensamt. Dels så kan vi vara utsatta mentalt för ganska pressande grejer.
Absolut.
Men det är på något sätt, inte att vi inte kan känna ångest eller att må dåligt. Men jag tror att många skulle satt sig ner och knaprat.
Absolut.
Och liksom lagt sig under sängen.
Vår stresströskel är rätt hög.
Ja, den är hög, och det har vi också pratat om innan. Är den hög för att den måste vara hög, för att det finns ingen som tar emot oss om den inte är hög.
100%.
Jag tror att så mycket mer än vad vi liksom vågar. Jag tror att de som inte har det så, som har människor som tar emot dem och liksom täcker upp, de vill ju nästan inte att det ska framstå som det. De vill framstå som supermänniskor.
Ja, gud ja.
Nu vet ju du att jag verkligen tycker att Charlotte Perrelli är en fantastisk kvinna. Jag skulle inte vilja gå en dag i den här tråkiga sörjan utan hennes bröllop och klänningar och sånger och hit och dit. Men i och med att hon alltid framställer sig som en superkvinna utan hjälp. Och det är det vi ser, och det är det vi har på något sätt, det är vår verklighet. Och när man mår dåligt eller är utsatt för kris, då tror man också alltid på de som är allra starkast.
Ja, exakt.
Man tänker så här, jag är dålig. Hon är bra, för hon är stark, hon klarar allt. Och jag klarar inte alls så där mycket. Och då framgår det ju inte att det finns städerska, mamma, pappa, mormor, morfar, flera 100 miljoner på banken, stora härliga hus, roliga bröllop. Och det som jag tycker folk sällan pratar om, att människor med pengar, de kan hela tiden göra roliga grejer. Och så länge man kan göra roliga grejer och har någonting att se fram emot, morotslivet, då klarar man rätt mycket skit alltså.
Jag bara famlar bort mig lite här i din tes. Vad är det du... Förlåt, säg den igen.
Jag fattar inte vad du går vi tillbaka till pudens kärna. Att du sa så här till mig. Du har varit under ganska hård press ganska länge. Och eftersom vi inte känner in det. Och även om vi känner in det så tänker vi så här. Vem ska jag adressera det här till?
Ja, men det är det som är grejen. När man är under så hög press så tror jag att liksom också kroppen stänger av vissa grejer som man i vanliga fall blir stressad för. Jag har ett otroligt typ exempel på en sån här grej som hände mig under vår separation, alltså jag och exet. Och det var ju att jag har i hela mitt liv haft liksom, alltså blivit jag tycker det är paniskt äckligt med döda djur. Jag får alltså så här en panik så jag inte vet vad jag ska ta vägen, om det är en mosad råtta eller fågel eller liksom, alltså du vet jag måste...
Vadå, i din säng eller ute på
gatan? Nej, ute på gatan. Vägen. Alltså du vet, jag måste liksom gå av, börja gråta, få panik, ångestattack liksom.
Men är det roadkills eller är det bara typ en halvdöd råtta som har dött av ålder?
Förlåt. Nej, men alltså roadkill, mosade djur.
Ja, okej, jag fattar, det är alltså roadkills.
Ja, alltså mosade djur, men också så här, djur som är i liksom i... Du vet, så här, kan vara på en gångväg. Att det ligger en så här äckligt mosad råtta. Eller så är det en påkörd fiskmås eller en duva liksom på en gata.
Kanin på Gotland.
Ja, exakt.
Vi åkte på, vi såg en fin liten räv på vägen hem från Mora. Du missade kanske den.
Jag såg. Nej, men
det ska alltså... Ja, men det ska alltså,
måste vara djur
måste
som
vara kletigt.
Det måste vara kletigt och djur som jag indirekt kan komma i kontakt med. Förstår du? Så jag fattar, är på promenad och sånt. En bil är ingen fara.
Ah.
Men hur som helst. Det som sker under skilsmässan är att jag helt plötsligt inte är rädd för döda djur.
Mm-hmm.
Och jag är helt plötsligt så här... Det låg en fågel som hade liksom blivit påkörd på ett opassande ställe på en så här gångbana. Och då tog jag liksom den i vingen och lyfte bort den. Alltså det finns inte i min världsbild att jag skulle göra en sån sak.
Nej, jag fattar.
Efter skilsmässan, klipp till liksom ett år senare, kom rädslan tillbaka.
Wow!
Så jag tror liksom vi, när man är utsatt under press, då har man en mycket högre liksom tolerans för saker och ting. Och hjärnan måste liksom vara selektiv och stänga av sådana typer av känslor och grejer som kommer i ens väg, som i vanliga fall får utrymme. Så jag tror om ett år eller så, när du börjar så här komma tillbaka till dig, eller vad man ska säga, då kommer du få en väldigt mycket mer förhöjd känslighet. Då kan det nästan slå åt andra hållet.
Ångestattack. Men gud, intressant, för Sanna Lundell, vår kompis, hon var också utsatt för väldigt mycket press ett tag där när killarna var små. Och då blev hon rädd för hästar. Som är hennes
hästtjej.
Ja, som är liksom hennes absoluta räddning i liksom nästan alla utsatta situationer och kriser, så går hon alltid tillbaka till sina hästar. Och nu blir hon helt plötsligt rädd för hundar och hästar. Och, så det kan ju liksom slå åt båda hållen, ja. Förstår du? Men gud vad sjukt, det där visste inte jag.
Nej, det är liksom min så här akilles. Så här, döda djur, det är det läskigaste jag vet. Och någonting har jag uppenbarligen... Jag har ett starkt barndomsminne. Mm. Vi är ute på så här Dalarön, utan någon anledning, när jag är liten. Vi ska väl ut och säkert kolla på vad Bosse Larsson hade sommarstugan. Vi är ju örebroare uppe på Stockholms besök. Mamma säger, ja, Bosse Larsson har ju ett hus ute på Dalarö. Det ska till och med väldigt fint där. Och då åker vi ut till Dalarö för att leta upp Bosse Larssons. Nej, men förstår du?
Vi körde Hollywood-turen till Bosse Larsson.
Och nu är det jättejobbigt, för jag känner ju Susanna, hans dotter, idag. Ja. Jag vågar säga det här till henne. Hur som helst.
Många hade tragiska barndomar.
Ja. Men du förstår, jag var ensam barn med två vuxna. Då fick man göra vuxnas intressen många gånger.
Tyskland och Dalarö är min barndom. Visst. Du måste skriva en bok.
Absolut, det var väldigt få sidor.
Från Dalarö till Dortmund. Hennes Anita Skulman Sedlund. Vi har ju gemensamt efternamn på Hollands häst. Har vi köpt ett hus eller?
Det är kanske, vi får se. 18 hus som jag frågar dig. Men då stannar vi i alla fall, för jag var tvungen att gå in och kissa i skogen, för jag var jättekissnödig. Går in och kissar i skogen och ska så springa tillbaka ut till bilen och genar då genom en liten dunge. Där ligger ett rådjur.
Så ligger på silagen och pippar, tror jag ska säga.
Där ligger ett rådjur som håller på att ruttna. Alltså det är inte jättegammalt, men det har liksom antingen blivit ett roadkill och sen gått av vägen och själv dött då.
Men är det flugor på?
Det är flugor på, det är larver, buken är öppen, man ser liksom, förmodligen andra djur var det där och tuggat, det luktar på ett sätt som är obeskrivligt liksom. Och jag får en freeze, så jag kan inte lämna platsen, så till sist måste min mamma komma och hämta mig. Och det där minnet, det har liksom satt sig på något sätt.
Men stod du stirrad eller? Du, bara, du fick en, du hamnade i en freeze.
Jag frös. Och efter det är liksom döda djuret no-go. Det kan ha varit så innan också. Sen kommer jag också ihåg en annan traumatisk grej, att min katt blev påkörd. Och blev också påkörd på ansiktet.
Ja.
Så att halva huvudet var borta. Och den enda som kunde liksom ta hand om den här katten, det var ju liksom lyfta av den från vägbanan. Det var liksom jag i kombination med mamma. Och jag hade sån ångest för den här katten. Så min kompis fick hjälpa oss att stoppa ner den i en påse. Och vi kunde åka och begrava den. Men då var den fortfarande varm. Och vi åkte buss med katten i knät.
Allt så tragiskt med din barndom.
Så jävla noir.
Ja, nu får jag minnen när mamma satte sig på hamstern Harry.
Nej.
Jag kommer aldrig glömma den fåtöljen.
Det skriket.
Och vet du?
Dog han?
Ligger Dolly Parton på rygg? Ja.
Besprack han?
Det är klart han sprack. Men hon sa det som vanligt. Ingen för han.
Och du menar att din barndom är bättre än min?
Ingen fara, fisken har inte hoppat ut. Den röda plasttinken som du hämtade för 3 veckor sedan, de lever och frodas och jag gick precis ner till sjön med dem. Okej, okay, mamma. Du vet ju att jag hade ju Sveriges sämsta djurskötare. Jag hade så mycket djur där hemma.
Men hur har du ens blivit? Varför tror du att du ska ta hand om alla varelser? Ska du rädda. Kan inte ta hand om några varelser.
Ska rädda, från 4 år framåt, ska rädda alla jag ser. Jag måste komma bort
men
från
många människor tänker ju att man rent teoretiskt vill rädda. Mm. Men de flesta förstår ju rent logiskt att det inte går att rädda. Men den har inte du.
Nej,
den har inte utvecklats.
Nej, den kommer nog aldrig utvecklas. Aj, mitt finger.
Ja, du har också brutit fingret. Ja. Så får du inte av dig ringarna. Det är ju mycket nu.
Alltså. Det är mycket nu. Jag skulle bara knyta ihop säcken med att säga, ja, okej, okay, jag kanske inte fysiskt unmikum, men det är aldrig någon som har sagt, gjorde det ont när du födde barn? Är du sjuk nu? Utan det är så här,
alltså, där är dina omskrivningar. Du säger, ingen har firat sin födelsedag. Ja, det är alla som firar. Okej, okay, jag går på dig där.
Jo, fast autisten hade hård, när jag hade opererat mig och inte kunde, alltså dagen efter det här, mitt livs värsta dag. Det är tråkigt. Är det okej om jag åker spela golf?
Mm. Okej, okay, men ska du in i den?
Nej, men jag tror att det handlar om att man framställer sig också ganska mycket som en supermänniska. Och man får skylla sig själv lite. För när, liksom när covid var, då blev vi alla sjuka. Men det var ingen som tänkte att jag skulle ligga ner. Och jag sa inte att jag skulle ligga ner. Så att det är, så här, nej, men det är lite offerkofta också.
100%. Och jag tror också, som vi pratade om i en tidigare podd, att så här, den här självständigheten som liksom har drivit mig i hela livet, den har ju liksom varit lika förgörande som god liksom. Förstår du, den har gjort mig kapabel, men den har också gjort mig extremt inkapabel. Jag får ju aldrig respekt eller tolerans för någonting.
I relationer tror jag att den har varit helt jävla idiotisk.
100%. Mm.
Och det är så när tjejkompisar säger till mig så här, ja, men nu låtsas jag fortfarande att jag mår dåligt för den här grejen, så här, men det är skitskönt för då kan jag gå och lägga mig mitt på dagen och säga bara, är det ens möjligt att man kan göra så? Jag har aldrig tänkt i mormor liksom Kajsas anda. Man kan fika lite. För att få lite så här, nej, tyvärr. Det är lite jobbigt här med bebisen så jag inte sovit. Så att jag ligger och sover idag. Nu har jag liksom aldrig ens tänkt att jag ska få någon favör för att jag har gjort någonting som på pappret ska vara utmanande. Och jag har tänkt så mycket på det att jag är så sällan kan ta emot beröm.
Fast jag funderar på det med Vasan. Alltså det är otroligt mycket späkeri i det här med uthålligheten. Och det passar ju ändå som man håller på och levt i en liten här självständighets Chandark-flaggan lite för länge, att hålla på och späka sig själv. Och jag ser ju på människorna som är med i det här loppet, nu generaliserar jag grovt, så tar det inte personligt, att så här, många älskar späkeriet. Och det här är ju späkning liksom. Det är klart att du så här, testar gränser och visar att du så här, kan och är kapabel, och det är en otrolig känsla när man sitter nu och tittar på de här 3 medaljerna och bara såhär, wow, har jag gjort det här liksom?
Nej, men det är mycket känslor och måenden som springer runt det spåret, kan vi säga.
Ja, det kan vi säga. Alltså alla bör ju sin egen Vasaloppshistoria och orsak och anledning varför man gör det.
Mm.
Vi är ju lite som statister i sammanhanget.
Ja.
Att vi så här är med och liksom orkestrerar den här liksom grejen.
Precis.
Men vi deltar utan att delta.
Precis, vi liksom skuttar in och skuttar ut.
Ja.
Som så här, som sällsynta fåglar på himlen typ. Men hela den här världen som vi har rört oss i nu, Vasaloppsvärlden, den är ju fascinerande. För att det finns ju allt från de späkande männen som ser sig själva som himens till 90-talssnubbarna som dyker upp på en cykel. Det är ju i mångt och mycket hobbymännens värld.
Det kan vi säga. Det är ju, vad var det? Det var 25% kvinnor som deltog i Cykelvasan.
Det är utklädda fågelskådare på cykel.
Under tiden det var ju otroligt mycket mer blandat i löpvasan. Där skulle jag säga att det var minst 50-50.
Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Och då blir allting mycket roligare såklart. Såklart. Mycket roligare stämning.
Ja. Men någonting hände ju, för nu har vi ju alltså då sprungit den här helgen som var. Och helgen innan så cyklade vi. Och vi ser ju liksom ett... Man kan se olika så här, tragikomiska människoöden.
Ja, det kan man göra.
Vi kan ju säga att... Och vi nu ska prata utifrån perspektivet libido, så kan vi säga att det finns liksom lite mer libido i de som springer än de som kanske cyklar, för att generalisera grovt.
Precis. Vi förstår ju också att det är en man som har satt schematiken.
Absolut.
Ja. Rosé, vi tänkte så här, man springer väl i juni och sen så cyklar man i augusti. För cyklar kan ju faktiskt alla göra.
Ja.
Mm. Förlåt, nu blir alla jättesårade. Vad ska jag säga? Vättern runt? Nej, kan inte alla cykla. Vidrigt. Men lilla Vasan, 4,5 mil, 3 mil, det tror jag faktiskt att de flesta kan.
Ja, det skulle man kunna göra på en så här gammal damtrapp till och med.
Kanske inte 9 mil då.
Nej.
Såg vi på Emil Jönsson Hag. Han var ju riktigt... Men 3-4,5 då.
Absolut.
Det gör man ju ibland.
Ja. Absolut.
Ja.
Hur som helst, det som händer under Cykelvasan är i alla fall att du har ju då slarvat bort din cykel.
Den har blivit stulen utav Heselby slott.
Du har slarvat bort.
Ja, men nu ska du tacka mig för slarvet.
Ja, det ska jag verkligen göra. Jag tycker du kanske till och med att du ska slarva lite oftare när jag tänker på det.
Slarva en cykel.
Ja, efter din bortslarvning så ska ju du få en bättre cykel.
Mm.
Det vet ju inte du om i det här läget.
Nej.
Men helt plötsligt händer det här.
En råblond nordisk prins, 2 dagars skäggstubb, t-shirt och avklippta jeans. Slog sig ner vid vår plats, presenterade sig så som Mats. Så slog han en...
Nej, men ibland händer det ju oförutsedda mirakel. Du ska gå på någon gammal fest, du tänker såhär, ja, jag vill nyseparera, det är inte särskilt kul någonting, men ja, lite som 90-talsfesten.
Ja.
Barn hade oannonserat åkt till skärgården, jag skulle åka till Gotland, men åkte istället och mötte upp dig på Vi som älskar 90-talet. Du har inga förväntningar. Du tänker så här, här går vi väl, resterna av en era som ingen minns. Jo då.
Alla minns.
Och alla är lika snygga fortfarande, men inte snyggare. Och gladare. I type framtid som en gud. Alla förenas. Det är bögar, det är unga tjejer. Det är människor som kissar på olydliga ställen. Det är champagne, det är glitter. Det är fan en av sommarsolens kvällar.
100%. Oväntat roligt.
Ja, ett litet oväntat mirakel. För att det inte fanns några förväntningar.
Precis.
Vi på Vasaloppstarten med cykel.
Precis.
Jag ska få min bättre cykel. Som tack för att jag slarvat bort min cykel. Inget av det här vet vi än. Vi står där, det har varit regnigt och geggigt. Men det är magar. Det är
magarna. Men jag har också sett typ 2 stycken med påsytt ansikte. Så jag var ju jätterädd. Jag har fått massa panikångesttankar att jag ska ramla och spräcka nyllet och behöva sy på det igen.
Det är män som kommer fram av olika anledningar som vill berätta saker för oss som vi inte är intresserade av. Det är inte stället där vi kommer bli gamla.
Vi och cyklar kanske inte kommer ha en lång kärlekshistoria.
Helt plötsligt så hör man änglarna sjunga.
Himlen öppnas.
Ja, och typ Guds Adonis klampar fram med min cykel.
Jag vet inte riktigt vad som hände med dig eller mig där. Vi var inte längre statister i alla fall. Nej, vi kanske var liksom snarare machosister.
Vi var ute efter huvudrollen i romkomsfilmen från 90-talet i alla fall.
Nej, men alltså den här Adonisen som kliver in med din cykel. Jag tror liksom inte... Det var verkligen som att en man konserverad, du vet den killen som man tyckte var så snygg i högstadiet, konserverad kliver in i 2023 års. Och han är liksom också, han ser ut på alla sätt och vis klädmässigt också som en 90-talskille.
Ja, han har stannat där och han har gjort det bra.
Ja, och det, han har liksom inte åldrats, det har inte hänt någonting. Men han har liksom flyttat sin tidskapsel fram till 2023. Mm. Jag blir 14-åriga Anita som ser liksom snygg Marcus. Mm. Diamant Marcus.
Ja.
Liksom komma infarande.
Guldkillen. Det är Matthew McHugheny, fast mycket snyggare, mycket härligare, mycket mer på riktigt. Och vet du vad det var, det sensationella var? Ingenting hade rått på honom.
Nej.
Det fanns inga elaka skilda fruar, det fanns inga dödsoffer, det fanns inga våld, det fanns ingenting. Han var oförstörd.
Inte ett grått hårstrå.
Han var lika glada som vi var på 90-talet, när vi trodde vi var odödliga.
Exakt.
Och hur ofta händer det?
Nej, men jag vet inte. Jag...
Ingen bitterpitt så långt ögat kunde. Han hade inte ens ett milligram av bitterpitt.
Nej. Och jag går alltså i barndom. Jag liksom kastas tillbaka till någon form av 14 års Anita. Mm. Som måste knuffa och buffa på dig. Och liksom...
Hade vi haft läppglans hade vi klättat på.
Ja, och liksom helt plötsligt så här, du vet ju också hur man ser ut.
Men det här var ju också, jag ursäkta, det var vår fulaste gång. Vi var osminkade bak, nej, vi var risiga.
Klockan 6 på morgonen.
Vi hade sovit typ en timme, bastat det sista vi gjorde. Mitt hår var, E-type hade varit avundsjuk. Nej, men någon krusning på någon sjö i Amsterdam. Nej, vi var inte snygga.
Nej, men alltså,
och du vägrade ta av dig hjälmen.
Nej, men jag vägrar ta av mig hjälmen, för jag tänker att så här, det, om jag tar av mig hjälmen så kommer det se 10 resor värre ut där.
Sommarbuket stod ut.
Sommarbuken med liksom 300 liter vin i stod rakt ut. Nej, men, och du gör ju en grej när du blir betuttad. Och den här grejen förekommer ju då och då. Och det är så intressant då när man ser det som liksom betraktare. För man har ingen aning om att man gör det själv. Jag gör ju förmodligen också grejer.
Mm.
Bara jag inte vet vad det är.
Mm.
Men du liksom sträcker ut tungan liksom lite mellan läpparna.
Luffetungan kallas den ju i folkmun.
Vad sa du?
Luffetungan.
Luffetungan.
Men det säger mina kompisar. Är luffetungan som åkte ut nu?
Luffetungan.
Mm. Luffelelle.
Luffelelle är ett påhittat ord, vet du. Det är ingen som vet vad det är. Det är inte vedertaget.
Jo. Luffelelle.
Okej, googla luffelelle.
Ja, ja. Okej.
Nu ska vi få ta på mig.
Luffetungan. Men det, den brukar ju ofta komma fram. Den kommer ju fram efter några glas vin.
Luffelelle. Lusselelle kommer upp. Det är ju en klassisk liksom, Lucia-visa. Men luffelelle finns det inga Google-träffar på. Så du kan inte säga att det är ett vedertaget begrepp.
Nej, men luffe då?
Luffetungan, vad menar du? Att den luftas.
Ja, det kanske är det då.
Det är som när du säger Uffe Tuffe Räka och tror att alla vet att Uffe Tuffe Räka, att det är Ulf Lundell.
Jag gillar F-et. Luffetungan. Okej, okay. Mina kompisar säger så här, okej, okay, nu kom luffetungan ut. Och det kan ju vara om jag har tagit på glas vin och ska hälsa på någon och säger, ja, nu kom luffetungan ut.
Du, då ska den ut och luftas.
Du ville klidra lite med någon okänd. Och det kan vara tjej eller kille, det är inte viktigt.
Den åker ut liksom mellan tänderna som en liten daggmask så här. Det ligger som en liksom rosa...
En liten erotic dagmask.
Det ligger som en liten rosa, liksom, vad ska jag säga, flärp i munnen.
Men du vet väl att det är gamla tipset från så här Emma Sjöberg, nu Wiklund som heter då, att man ska säga...
Fast du har ju missuppfattat alltihopa, man ska ju sätta tungan bakom tänderna.
Ja.
För att trycka ut. För då har man ett jämnare leende. Det är gamla modelltricket.
Det är min hundgenetik.
Ja, det var liksom tolkat fel. Så åker tungan ut. Så helt plötsligt står Ann där med tungan ute.
Du står med hjälm
och du står och liksom vrider i ditt tossiga i-type-hår. Jag så här blir liksom,
kan någon sponsra med balsam?
Jag blir obstinat för att jag känner mig då som second best med min vinduk. Så jag börjar puffa och huffa på dig som att han skulle tycka att det var ballt. Att jag så här lite puffar och slår det lite.
Det är ju din grej. Att du ska hålla på att slå mig när du blir osäker och stressad.
Ja.
vi är så risiga.
Vi är så risiga. Alltså vi är så risely through.
Risely through.
Står den hela dånisen och liksom så här, jag kan inte formulera en mening. Jag kan inte, jag är liksom allt annat än rapp som är jävligt här,
snabbt.
Och det är bara det slängs med hår och det vrids mot hästar och...
som att det skulle hjälpa. Som att formalin 90-talisten ens skulle kasta ett getingöga på oss.
Ett getingöga? Ett getöga menar du?
Ja.
Eller getingöga? Litet öga.
Det minsta getingöga du någonsin har sett.
Sen skrev, vad heter det, en följare till mig så här: när jag träffar Marcus. Och jag bara skrev tillbaka: så snygg. Då kom det inget svar.
Ja, vi är de enda som tycker det.
Nej, omöjligt. Omöjligt.
För grejen är att helgen innan, som jag berättade om på Gotland, då träffade jag en till liksom sån 90-talist snygging.
Just det.
Men han hade ju ärgats på ett väldigt snyggt sätt av, inte vet jag, lite sickepillis, lite whisky, någon uppslitande skilsmässa, lite för mycket utomhus sol och bla bla. Men han var ju fortfarande en ärgad snygging. Men det som var så fascinerande med snygg Marcus, och som också gjorde att du började buffa och kände dig underlägsen och göra på mitt klidderhår, det var ju att han var så oförstörd.
Ja.
Han hade den ljusa själen. Han hade det som djävulen vill åt.
För alla de här som vi tyckte var 90-tals babes, männen på 90-talet, förlåt att säga det, de var otroligt snygga.
Ja, men alltså 90-talet, helvete.
Ja, men det var liksom...
lite som många unga hockeykillar fortfarande är.
Absolut.
Ja.
De har ju liksom inte åldrats med värdighet, för de flesta började ju med liksom testa de diverse droger och alla Kurt Cobain, eller liksom dyngat ner sig på alkohol. Så de flesta ser ju ut, man träffar 90-tals man som man tyckte var 90-tals snygging då, man får ju oftast en liten chock.
Ja.
Det är inte så många som har åldrats med värdighet. Men här var han, 90-tals Adonisen. Ja, men det var ju alltså, om vi släpper Marcus och liksom,
Marcus, det här handlar inte om dig.
Det handlar om oss.
Varför telefonen är. Och sen direkt så här, men gud, vi tänkte också att han fortfarande var 17. Så att då har han säkert inte barn och sådär. Jo,
det är klart han har. Och det är ju lika gammal som oss, ish. Nej, absolut inte, vi skojar bara. Men ändå.
Det där är också så jobbigt nu, när man liksom inte dejtar, men ändå så här, lite som Paulina Poroskova, världens snyggaste 58-åring som jag inte ska klaga på hur rink hon är, för att hon ska vara naturlig, men ändå är världens snyggaste människa. Förlåt, den passar sen. Sägs att när man är lite nyskild och liksom fortfarande är inne i kris, men vet att det finns ingen väg tillbaka, då har ju varje man ett huvud med bara en stor guldring på sig. Varje man är ju nästa liksom giftas mål.
Ja, men exakt. Och sen så, när man är i relation, då jag ser ju så sällan män. Mm. Alltså det är så otroligt få gånger jag ens upptäcker att någon är snygg. En singelkompis ska bara, så är du snygg? Man bara, va? Hade han liksom mer än liksom två ben, en överkropp och två armar?
Men det är för att de som är snygga, de som liksom har hållit sig och hamnat, liksom lagt sig formalin på Nationalmuseet, de är ju så fridlysta.
Exakt.
De är liksom, och det är också en grej när man sitter och pratar med någon på något så här jobbmöte, något som man tycker är lite het, och så sitter man så här, ja men kanske, ja men som min nya tjej då, så där, hon är ju väldigt så, man bara, ja okej. Att man tänker sig att man är fortfarande 19 år och ingen har gängat sig.
Nej, men att känslan är liksom bestående från att vara 14 år och se en snygg kille, det är fortfarande likadant när man är 45 eller 51.
Och då vill man ju så gärna tillbaka.
Ja.
Och ha en chans på snygg Marcus, men det är, man hade då.
Det är det som är så intressant, för vi kan ju prata, man tänker då att det naturliga vore då att en 80-åring kanske skulle gå igång på en 40-åring, för att det är så här, då tycker man ändå att de har gått långt ner. Nej, en 80-åring kan fortfarande gå igång på en 20-åring, för att mentalt har det ju inte utvecklats.
Jag vet, och därför känner jag att helt plötsligt ser jag med helt nya ögon på alla äldre människor som träffar yngre. För att så här, om snygg Marcus skulle ringa mig och säga så här, det är vi nu. Nej, jag är för gammal för dig.
Det skulle inte du tro.
Nej, för att det underbara som händer, och det som också har varit orättvist, eftersom kvinnor först nu kan ha yngre män i stort sett, det är ju att du blir ju igen 19.
Ja,
Och det är det enda föryngringspillret som finns. Liksom hur vi än försöker så finns det ingenting som får oss känna oss unga igen. Förutom att blicka vår egen ungdom i vitögat.
Så är det. Och ni kan ta det lugnt. Vi ska prata om Linda Skugge. Vi ska ha lite annat förhörsvars bara.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och den här helgen då så har ju du fått gjort hembesök kan man säga. I min förlängda familj.
Ja, väldigt härligt tycker jag. Jag känner mig väldigt väl emottagen. Och,
du har varit hemma hos Joels föräldrar alltså.
Precis.
Och dit Tom Allan trodde att Joel åkte då när det var pappavecka.
Skulle kunna ha gjort. Ja. De är så gulliga och jag tyckte det var så kul att lära känna dem lite bättre. Jag har ju bara träffat dem i all hast under alla dessa år faktiskt.
Ja, faktiskt.
De bor ju helt naturskönt och helt ljuvligt mysigt och fixat.
Verkligen fixat.
Otroligt fixat. I Gälla, som jag kallar det. I Hälla.
Gälle.
I Hälle. De har ju en gård där med tillhörande får och hästar och liten pool och... Men det är verkligen en idyll.
Ja, det är jättehärligt. Mm. Älskar ju vad det är. Ja.
Och varje gång jag hamnar i de där kontexterna, det är inte så himla ofta som man hamnar i en stor familjskontext ute på landet.
Nej, nej, nej.
Då är det med lika delar sorg.
Men det är samma känsla på midsommar tycker jag. Om man firar midsommar hemma hos typ någon kompis familjehem.
Mm.
Att man försöker läsa av.
Mm. Jag
och anpassa sig.
Mm.
För att se så här, hur hängde de upp... jackan på den här kroken, vilken väg tog hon in nu när hon gick in i det rummet och hon lägger den där, alltså man försöker och syna.
Ja, och kopparna, hur ska de stå? Vågar jag ta en liten slatt vin till? Och...
Man vill ju inte heller vara till besvär, så man vill också lära sig orienteringen så man slipper ställa för många följdfrågor. Så här, vad är det? Vad är det? Hur är det? Mm. Alltså man vill inte vara till besvär.
Man vill också berömma rätt saker.
Exakt.
Det är också så här, ska jag berömma lilla tackan Fideli? Ska jag... Fräkne.
Eller hur tyckte du, tyckte du?
Eller tavlan
gick som det berömmet.
Men jag är alltså grejen att jag är ju en ärlig berömmare. Jag
gick tycker det med att pizzasalladen.
Ja, du menar den. Nej, men jag är ju en pizzasluring. Jag vill ha min pizza och så vill jag ha den där salta rinniga pizzasalladen.
Lite syrlig också.
Ja, som så bara ska, det ska vara så mycket ättika. och så hade ju Joels mamma Eva gjort två jättefina sallader till då.
Mm.
Och så även den här pizzasalladen. Och då tog jag ju av alla sallader. Men den här pizzasalladen tycker jag verkligen hon hade fått till. För jag tycker ofta att de här pizzasalladen som jag gör hemma blir lite för torra.
Mm.
Det ska vara lite fin pizzasallad.
Just det.
Alla Ninni.
Ah.
Förlåt ni, jag älskar din pizzasallad. Men här var den liksom en riktig patte-patte, va? 90-talare.
Ja, ja, visst. Mm.
Så då ville jag ju då berömma. Jag berömde ju mycket. Men det var ju svårt att berömma pizzan eftersom den var ju köp och pizza. Men den berömde jag också. Jag skulle vilja ha receptet. Det är ju en gammal klassiker från 80-talet. Ja, men den funkar ju alltid.
Ja.
Till både kvinnor. Jag skulle vilja ha receptet på den här fina, goda pizzan. Det var underbart. Jag tog ju 3 gånger. Jag blev ju en pizzasallad. Ja, det var köpe. Kaching!
Åh, jag såg den komma och jag bara väntade på det. Jag tyckte det var så roligt. Jag var riktigt underhållen där.
Men det som är så härligt med dem, de är väldigt traditionella och det är liksom, det är upplagt efter så här, matronan, Lille Fridolf på ett bra sätt som ändå kan sätta ner foten. Men de är ju inte liksom några högfärdsfisar. Så att om man säger så att de kan ju ta sånt, det blir ändå roligt. Förstår jag menar? När man säger så här, vad är receptet på den här underbara salladen? Då blir det ju ett garv, det blir inte så här.
Nej. Precis. Nej, men gud, de är inga stiffisar överhuvudtaget.
Men det som är roligt tycker jag att man kommer in i ett hem som inte har förändrats särskilt mycket sedan 1987, förutom att ja, men det har ju renoverats såklart.
Ja.
Men mycket är ju kvar. Och det blir ju som att gå igenom ett, liksom ett roligt museum.
Ja, det är en massa olika minnen på olika sätt liksom.
Ja, ramar som jag tyckte var jättefina på liksom 90-talet, men som jag kanske, eftersom jag har flyttat 100 gånger, inte har sparat till nästa lägenhet eller hus.
Nej, men precis.
Och det är något härligt i det, och det är något liksom, jag ska säga, det är något respektfullt i det, att så här, här värnar vi om vår familj, här visar vi respekt för vår familjesaga. Den kanske inte alltid varit enkel, och det har varit hitan och ditan. Jag vet inte, jag kan bli lite rörd av det. Jag tycker det är, jag blir också lite ängslig av det. Jag är så rädd att jag ska ju fel, så här, kudden, skulle den vara där nu, och bäddade jag rätt och,
men det blir lite som man, återigen för att återkoppla till liksom statistrollen, man är ju lite så här statist i någon annans hem. Man lajvar ett museibesök.
Och man, där kände jag verkligen att jag gick i barndom. För du hällde ju upp Bollnäsfilen där. Det är inget fel på den, men jag var inte duggsugen på Bollnäsfilen, för det fanns också rostmackor, vilket är min sommarfetisch, rostmackornas IF. Och då blev vi båda stressade, så nu måste vi äta upp den här filen, vad ska vi göra? Du vet, jag fick så här morgonkänsla, att man så här hade äggulan i munnen och så här, och sen låtsades hon gå och slänga någonting och så här, och sen så då vet du, den här liksom fågelhjärtat, så syrran säger skicka det, så inte nu kommer mormor. Bra flickor, bra nosa. Då kan ni få en liten 5 krona. Och jag kände så här, men spelar roll om jag äter upp 3, liksom 1 milliliter Bollnäsfil eller slänger den. Jag skulle städa undan liksom bevisen då från Bollnäsfilen. Det är väldigt roligt och jag tycker det är fascinerande, för jag tänker så här, när man inte känner så längre, då känner man ingenting.
Nej, absolut inte.
Sen tror jag att du och jag är extra liksom, vad ska jag säga, känner in, för att vi inte själva har ett sånt hem.
Nej, precis.
Så att vi tycker det, vi är så glada och tacksamma för att få vara en del av det. Så vi är rädda för att göra fel.
Ja, men sen så är det också så här, det där platsen för mig är väldigt så här avväpnande, speciellt efter skilsmässan och jag och Joel precis har träffats. Så liksom, jag hade ju ingen som jag kunde lämna barnen till. Förstår du den känslan som jag litade på? Man inte behövde vara 100% i kontroll. Och jag hade ju rätt små barn, nu visar på det. Alltså Tomalan var 2,5 och ja, men han var väl 3 då när jag träffade Joels familj första gången, och sen så Penny var 6. Men det var ju enda stället jag sov på. Så jag började känna liksom sista milen i kroppen, att jag blev så trött när jag kom dit. Och sen kunde jag sträcksova typ 3-4 timmar. För då visste jag att de tar barnen, de har koll på läget, det känns tryggt, det är ingen som vill något ont här. Det är ingen som kommer utsätta en. Så att det är ju en väldigt avväpnande plats. Men du då, som du bor med din tonårs, eller sena tonårsson och liksom hans tjej. Du upplever ju också den här statistkänslan rätt ofta.
Ja. Och det är också liksom lite, inte alls lika delar, men jag kan också känna ett sting av avundsjuka när jag kommer ihåg när man var så där, vad ska jag säga, som en kalv på grönbete, nästan att man skuttar omkring i lägenheten. Jag kommer ihåg att jag var tillsammans med Perre då, och vi var hemma hos hans mamma ganska mycket, Anita.
Trevligt.
I Sköndal. Och vi skulle ha på med olika grejer och laga mat och du vet, hålla på och tjafsa i sängen, och det var hiten ditan, som att vi tänkte inte på
ni
de
andra. Ni tog över hemmet.
Ja, vi tänkte inte på de andra än något. Vi tänkte inte på de andra människorna som något annat än så här statister som skulle göra vårt liv enklare. Laga mat, tvätta, se till att vi kom till olika grejer hiten och ditan. Och så känner jag nu också att vi andra är bara statister i deras ungdomsromlek. De är liksom som fiskar som simmar omkring där. Och vi andra, vi är bara...
Det är en lång parningslek, ja, som bara pågår. Och ni andra springer runt och är liksom små konkubiner och betjänter. Liksom.
Ja, och vi får ducka. Och det pågår liksom 24/7. Nu ska vi till gymmet. Man bara, jaha. Klockan är 9:30. Okej, hej då. Och det ska lagas mat och bakas. Och är kakorna klara? Vi är statister i deras hem.
Ja, då har man tagit över. Liksom.
Ja, och jag tycker att det är fascinerande och roligt. Och jag älskar deras glädje. Men de liksom... Den ungdomen. Och jag kommer ihåg den där känslan.
Vi har pratat om det förut i podden. Och bara en person blev så otroligt upprörd över det. Så att jag vågar aldrig ta upp det.
Nej.
Att man så här lajvar nykärlek. Alltså när man är i den här bubblan. Och är nykär. Då är det som att man liksom ingår en live med en person. Och alla runt omkring en är bara någon form av kuliss. Liksom en pågående så här Burning Man-festival på något sätt. Som bara är liksom... orkestrerade konstnärliga händelser och själv lajvar man runt i sin lilla bubbla liksom, ja, och tänker inte på att alla kan titta in.
Nej, och man tänker inte på att andra får fixa efter den heller, det kommer jag ihåg. Man åkte utomlands och man stack dit med någon kille, det var en telefonräkning som inte har betalt, man bara så här, man tänkte att genom något mirakel så skulle det bara lösa sig. Sen bara så här, var ny där och städade ur lägenheten. Man var så full av sig själv.
Ja.
Som man aldrig mer blir. Det är väl liksom med, under gymnasiet fram till typ 25. Sen är ju odödligheten över.
Nej, det tror jag inte. Jag tror den kommer tillbaka enda gång man är nykär. Sen tror jag att man är mer ansvarsfull. För man fattar att man är den som är ytterst ansvarig.
Jag fattar, men jag tycker ändå att det är så intressant. Och sen kom de hem från gymmet typ vid 10:30 någonting. Och då gick jag upp och skulle borsta tänderna. Och då kommer de in och ser något som åker i backen, någon hjälm eller någonting. Okej. Okay. Och då så tror jag att Elon, det blev skitirriterad. Han bara, det var Emma. Jag var så här, jaha. Han bara, det här är helt otroligt. Du, liksom, du blir aldrig arg på Emma. Då blev jag statist för syskonbråk.
Jaha.
Förstår du?
Ja, ja, ja.
Du liksom, jag tror inte heller de vet riktigt sina roller än.
Nej.
För de är kära, men de är också gnabba som syskon. Och det är någon konkurrens hit och dit. Och Emma är på piedestal, det är min dotter. Så att när hon har gjort någonting, då är det så här, jaha. Nej, men det där var det gjorde ingenting.
Såklart. Ja, ja, du samlar återigen på människor och djur.
Maktkampen pågår. Maktkampen pågår. Och,
men nu har du ju sett ditt ex igen då. Det där som händer efter en sommar ifrån varandra.
Mm.
Med nya ögon. Och liksom, då händer ju någonting igen. Man börjar se en person som har varit väldigt nära objektivt.
Mm. Nej, men jag kommer ihåg hur det där kändes sist också. Att jag gick förbi mitt ex på stan. Skulle på något bokmöte. Han satt på Sveavägen och drack kaffe med en kompis. Och jag såg vår gemensamma kompis, men inte honom.
Nej.
Nej, men förstår du? För att jag var så här, jaha, så där ser han ut. Och jag tänker, i den här känslan av kaos som är. När man ska separera, flytta ifrån varandra. Det är så slitigt så att... Jag tänker att jag inte har tittat på honom på typ ett år.
Nej, men precis. Man är liksom, man möter aldrig varandra i blicken.
Nej, jag känner så här, jag har inte klarat av det.
Nej.
Jag har varit så här, nej men det blir för jobbigt. Så då tittar man lite så här, man tittar vid halsen. Tänk så, om jag inte tittar honom i ögonen eller ser hur han ser ut, då är han heller ingen.
Nej, men precis.
Mm. Och sen är det då skolstart och vi möts på skolgården och han kommer gående från sin lägenhet och jag kommer med ungarna. Och det är lite som att jag ser dem för första gången. Jag bara, men gud, vad är det för snygging och någon kostym? Och så bara, men gud, det är ju han. Väldigt märklig känsla.
Väldigt märklig känsla. Ja. Ja, den är obeskrivlig. Jag kommer också ihåg att jag var otroligt kär i en kille som jag jobbade med. I en tv-produktion och vi var liksom jättekära. Vi var utomlands också och jobbade och vad jag upplevde var jättekära. Sen så i bilen på väg till flygplatsen så har jag utav outgrundlig anledning fått låna hans telefon. För att min inte funkade. Och då ser jag inte kunde låta bli att snoka såklart. Massa sms från massa tjejer som väntar på honom hemma i Sverige.
Mm.
Och det, du vet, det är som en sån kniv i hjärtat. Och liksom, det tar ju slut och han vill ju inte vara med mig så fort han kommer till Sverige. Och det är ju bara... Det är ju allt gör ont, liksom. Mm. Fast han säger tvärtom. Ja, det var inget härligt avslut på något sätt. jag går ju i spillrorna hela den där sommaren och är så jävla kär i honom och längtar efter honom och tycker allt har bara blivit så hemskt, och det är liksom en förlorad sommar. Lite som människor känner när hela sommaren regnar bort. Fast Thomas Ledin har sjungit om det i 10 000 år. Men liksom, till sist är man ju på något konstigt sätt över krönet i augusti. Mm. Då det gör inte den här smärtan så fruktansvärt ont längre, och man börjar se andra människor för första gången. Sen kommer september och jag träffar honom ute på en bar. Och den här blicken man har då, när man helt plötsligt objektivt kan se den personen man är så här kär i.
Mm.
Eller varit så kär i. Nej, men det var ju liksom en chockupplevelse. Jag bara, men gud, hur ser han ut? Har jag varit kär i honom? Vad är det jag har varit så besatt av?
Men så var det ju inte här. Här var det ju lite tvärtom.
Ja.
Så att, och det är också, jag tänker att man är på olika stadier hela tiden. Och det här har jag ju läst om nu i någon avhandling. Att för män tar det ungefär 2 år och för kvinnor lite längre, för vi tar mer ansvar för barnen innan man är på banan igen efter en skilsmässa. Men kvinnor börjar ju ofta tidigare ändå.
Ja.
Och är så här, nej, men det här kommer inte gå. Man kanske förbereder sig mentalt, fysiskt, bla bla bla. Medan män blir ofta lite tagna på sängen och då kommer det igen senare.
Precis.
Så när man tror att man är fredad och stark, då, liksom, då blir det, tror jag, mer chockartat. För då kommer partnern då, som man tycker så här, men vad är det där och saknar slöfocken som sitter där och mumsar grillchips typ. Då har hen kommit i fatt och bara så här, okej, jag fattar, det är över. Nej, men vad fan, nu måste jag ju fräscha till mig. Nu måste jag ju komma upp i min svacka, bla bla bla. Så när man liksom tycker att man sitter tryckt i båten och är så här, woohoo, man kanske har dejtat lite och tänkt så här, nej, men nu vill jag bara vara med barnen. Då är helt plötsligt exet där man kanske var för ett halvår sedan.
Precis.
Och det är ju helt jävla oväntat. Vilket gör att man slungas tillbaka och drabbas då av det här igen. Tvivlet, kanske kunde en till chans, det kanske inte var så bra, barnen. Och så säger någon kompis så här, nej, du vet att det skulle aldrig gå. Nej, det är över. Man bara, ja, det är det. Så börjar man tänka med magiska tankar. Men tänk om vi bara åkte iväg då, sen med barnen, så blev vi en helt lycklig familj igen. Och så är man så här, och så börjar det om igen.
Mm.
För fan. Och det är därför jag känner så här, nej, men ta vägen via monstret då. Ligg med någon, var ihop med någon några månader som många gör.
Mm.
Ja, Miriam Bryant, tack och förlåt. Du kommer bli någons bästa. Fan, det är jobbigt att hålla på så här.
Ja, visst. Men jag har ju också varit med om så här, i alla fall, jag tänkte på tillbaka på, vi pratade lite om pedestalen här i avsnittet innan, men vi utvecklade inte den tillräckligt mycket för att jag var rätt dissig mot ämnet.
Mm.
Sen så kläckte vi ändå koden när vi åkte tillbaka från Dalarna. Sist, och då så pratade vi om att så här, jag i alla fall var med om den situationen många gånger, bland annat med han killen som jag pratade om där, och sen är det 2 till sådana personer, att jag då under relationen varit, antingen har jag liksom varit så här, de har aldrig varit riktigt kära i mig, jag känner alltid att det har funnits någon annan som har varit bättre, så jag blev bortvald av många killar som jag tyckte väldigt mycket om, och det har ju såklart varit jättesårande i unga år. Klipp till att nu, så här 20 år senare, är det fortfarande de killarna som så här på fyllan kan slänga iväg ett DM eller dyker upp och berättar hur kära de är, har varit i en, och man blir så jävla tagen på sängen och bara så här, det var det ju inte alls.
Mm.
Det är hela lögnhalsar. Nu sitter man på någon märklig pedestal och det finns alltid någon liten så här knack på axeln eller en liten flörtkänsla där. Och jag är så här, varför passade jag inte då? Mm. Varför blir det så bra liksom 20 år senare? Vad är det som har förändrats? Ingenting egentligen.
Nej, men jag inser också att jag är ganska förskonad. Jag har inte blivit lämnad för någon. Det har inte varit någon otrohetsgrej. Ingen har skaffat barn efter jag tagit slut som jag fortfarande haft känslor för. Jag har ändå på ett sätt varit ganska förskonad under separationerna. Förstår du?
Ja, precis. Ja.
Och nu känns det precis som man gör i alla, nu måste jag ju tänka alla scenarier. Det kan bli en till bebis, det kan bli någon kompis, det kan bli, ja, men som min kompis, vars bästa kompis nu gifter sig med hennes ex. Vad fan som helst kan hända. Och då är det bara så här, fila ner egot medan du kan.
Ja, gud ja. Hoppa ner från pedestalen.
Precis, hoppa ner och säga, okej, det finns en anledning till att det blev så här. Och det är bägges fel. Och det är den här maktkampen som man också pratar om, att det är så svårt för människor att prata om person och situation.
Mm.
Ja, okej, okay, du är den här personen som jag älskar över allt annat. Jag vill verkligen vara med dig hit och dit. Men den här grejen funkar ju inte. För det har ju ställt till det jättemycket. Skulle vi kunna tillsammans och vice versa?
Ja, men exakt.
Nej, det är så få som kan det. Alltså,
men det är för mycket stolthet kopplat till allt.
Ja, men jag har några kompisar som en gång i halvåret åker på något, så här, inte vet jag, något hotell eller något spa eller någonting. Och sen så sparar de och sen så tar de liksom en middag. Och då är det så här, okej, okay, två grejer bra den här, det här halvåret. Två grejer dåligt och måste jobba på. Sen vira, bla bla bla. Och sen så blir de fulla och knullar. Och sen åker de hem dagen efter och har gjort ett liksom... ett bokslut och kvartssamtal som gör att de går in i nästa halvår. Men jag säger okej, okay, men fan tack för det, att du uppskattat det, det känns skitbra. Då ska jag tänka på det där. Man kommer ju aldrig dit.
Nej. Och ni som lyssnar på podden och vi som har rätt mycket relationserfarenhet, liksom dels genom egna upplevelser men också vet vi väldigt mycket om relationer. Vi är väldigt intresserade av relationer. Jag pratade med en kollega som sa så här, varför har ni inte ett relationsavsnitt där ni svarar på lyssnarnas frågor? Där du som lyssnare kan skicka in dina relationsdilemman anonymt till oss.
Ja.
Och vi ska liksom försöka knäcka din kärlekskod. Skriv ett DM till Lille Loda podcast på Instagram, så ska vi ta oss an de här kärleksdilemmana. Liksom, vi kommer hålla allting anonymt, så ska vi försöka göra det bästa för att svara på dem.
Mm. Underbart. Vi kanske kör lite live också.
Vem vet? Ja, men du sa ju en grej i bilen som jag tyckte var jävligt rolig. För man stör sig på grejer i ett uppbrott med sitt ex. Man tjafsar ju hela tiden om olika saker, men sen så kommer man ju till den här punkten där man börjar störa sig på gamla beteenden. Och du sa i alla fall, så slipper jag se dem sitta där och äta sin jävla havregrynsgröt.
Mikro.
Mitt ex, min sambo, han mikrar ju också sin gröt varje morgon. Och jag börjar fundera på då, om det skulle ta slut med oss, vad skulle jag störa mig på det då? Skulle det vara ett av de här momenten man stör sig på? Så jag ställde den frågan hypotetiskt till Joel. Så här, vad skulle du störa dig på om det tog slut mellan oss? Och det blev en lista. Jag blev rätt chockad. Vi tar den i nästa podd.
Jag blev så upphetsad så jag tappade telefonen. Det där är så jävla spännande också. För sen när jag kom hem så låg det någon bok från en bokförlag som handlade om relationer. Och så tänkte jag att det är så typiskt med att jag ska läsa den jävla boken efter det tagit slut. Så får du hålla ihop. Och då berättar,
som att du menar att en bok skulle reparera att er.
Nej, jag vet inte så, men det är också så typiskt man läste den under tiden då.
Ja.
Slina. Och då var det, tror, visst heter hon det, Annika R. Malmberg. Hon har skrivit massor av böcker. Och hon har en ny kar och så berättar hon att det kan göra mig så ledsen när mina stora barn är hemma. Och även om de bodde hemma, att min man sitter och käkar frukost. Han sitter då med sin gröt eller vad det är. Och han, liksom, han orkar inte lyssna. Han snäser av dem tills han har fått i sig sin kopp kaffe, sin gröt, har kommit igång i dagen. Då kan han sitta i timmar. Men just det där kan de känna sig att de känner sig avsnoppade.
Mm.
Och det är en känsla som jag har väldigt svårt för, den när människor säger nej. Men vill inte
förhålla sig till en person.
Precis.
Åh, gud, Joel kom hem med någon sån jävla pisshumör efter jobbet igår. Det är som att någon drar ur strömmen. Mm. Och sen går han så här, då ska han då, han gör ingen grej av det, men det räcker. Man märker att han blir irriterad. Mm. Det är en liten tung suckning när barnen låter för mycket. Mm. Han går in i sovrummet, stänger dörren efter sig och då blir han vansinnig. Det där beteendet tar man inte med sig hem. Det är inte deras fel att du jobbar och har haft en dålig dag på jobbet.
Mm.
Kom inte hem med den energin. Det är inte deras fel. Det går inte.
Men jag önskar att jag hade sagt det så många år tidigare i alla mina relationer. Det behöver inte ens liksom vara otrevligt. Kan man säga, vet du, den där energierna, om du ska ha dem, gå ut och gå. Gör någonting. Jag fattar att det är någon som har jobbet som inte har måste göra. Men det funkar inte här hemma med barnen. För vi kan inte stå fria från det. Det är ju min sämsta gren. Den har förstört så mycket för mig. Jag kan inte stå fri.
Ja, då börjar du tassa på tå.
Precis.
Ja, och jag faller också in i det mönstret.
Och då ska jag fixa. Ja, nu är pappa lite så, eller nu är den lite så. Nu ska vi går ut en stund. Eller så här, jag bakade en paj. Eller, vad fan är det nu då? Alltså, jag kan aldrig hitta en normal ingång till det. Så här, jag kan inte se skillnad på personen och hem, liksom, vad är det nu?
Mm.
Så istället säger så här, okej, vet du, om du mår dåligt eller känner så här, då får du ta tag i det, annars kan vi inte bo tillsammans. Så här, var det än gäller, ställa ett litet krav att så där funkar ju inte. Och vad kan jag göra för att hjälpa dig? Nej, då är jag inne i affekt. Då kommer övergivningskänslan. Nu tycker inte han om oss, eller nu tycker inte den personen om oss. Nu kommer liksom, och då är amygdala. Då är jag ute på steppen. Nu är jag ensam på steppen och kommer dö med mina barn.
Ja, okej. Okay. Makes sense.
Mm. Men det ska vi prata mer om nästa avsnitt. Då var det dags, det som jag tror många har väntat på. Dagens Linda Skugge.
Dagens. Recap då. Alltså feministen, debattören, kulturjournalisten och författaren Linda Skugge har ju då... efter en lång historia valt att sälja explicit BDSM-material på sig själv på betalsajten OnlyFans till en publik som kan uppskatta den typen av innehåll och har då på det sättet kunna bo kvar och betala sina dyra lån och ge henne barn typ ett par skor i födelsedagspresent. Mm. Något som hon inte har haft råd med på väldigt länge.
Provokatören ska väl också säga.
100%.
Det som jag tror stör allra mest med Linda Skugge hos både kvinnor och män, det är att hon som en man kan ändra sig.
Ja, visst.
Nej, nu är jag sån, eller nu känner jag för att vara sån, nu är jag präktig, nu är jag en fullis, nu är jag en feminist, nu är jag en drägg, nu är jag en dålig pappa, nu är jag en bra pappa, nu är jag ful, nu är jag snygg, nu är jag tjock, nu är jag smal, nu är jag sjuk, nu är jag frisk.
Nu är jag tant, nu är jag punkare och så vidare.
Mm. Det går inte om man är kvinna. 2023. Det är omöjligt, för att då kan vi inte längre hantera att kvinnor är såna och män är såna och svarta är såna och människor från Kina. Det går inte att fucka henne på något sätt. Och då blir vi osäkra.
Och du menar fucka som att sätta i ett fack.
Ja, men vi kan också säga fucka henne. Men det går inte att sätta henne i ett fack och då blir en hel nation osäkra.
Ja, men otroligt stressade, och det jag ser mycket i det som sker, det är ju att det finns en otrolig hoprörning här utav moral och feminism. Och det Linda Skugge då historiskt har gjort, vilket som fick Pernilla Wahlgren att gå i taket, var ju att hon hade då varit väldigt anti de här utviken som var väldigt populära på 90-talet i tidningen Slits och Café. Och 00-talet, där de flesta kända kvinnor vek ut sig, kastade kläderna för att bli objektifierade. Så att när vi då som den generationens kvinnor ser på mycket som händer på Instagram idag, så utgår vi också ifrån spjärnet att man vill exponera sig. Det jag då ser Linda Skugge som är ju att hon är en exhibitionist, hon är en åsiktsexhibitionist. Hon har ju liksom som i den här kamouflageklädseln hon har ändrat skepnad så många gånger, så precis som du belyste. Men det som är intressant här är väl att moralism och feminism rör sig ihop på ett väldigt krångligt sätt.
Mm.
Om man nu läser den här krönikan som Kristoffer Andersson skrev i Aftonbladet om vad gör dominans. Twinks och kletig och smetig och gör det sig icke besvär, som är väldigt bra, så ger ju han också jämförelsen mellan Linda Skugge och Madonna, precis som jag faktiskt gjorde i en text.
Mm.
Där handlar det om den här liksom pionjärfeministen som har liksom stått på barrikaderna och hojtat för att sen liksom kölhalas publikt. Och sen då har vänt sig till så här BDSM-sex, där liksom sex är tydligt, det finns ett tydligt regelverk, alltså där det inte är några oklara så här ghosting-modeller som får saker och ting att funka, utan här är det sex på lika grova villkor. Men det är ju inte där riktigt som det skonskaver för mig, att hon gör BDSM-sex. Hon får göra vilket jävla sex hon vill, det skiter väl jag i. Det som skaver är väl den här hoprörningen utav liksom feminism och moralism. Jag har fått så mycket DMs där jag ser de här upprörningarna hela tiden pågår.
Och kvinnor blandas ihop med andra kvinnor och tidigare händelser och uttryck och hiten och ditan. Och jag håller med Nina Rungs som skriver om det här på sin Instagram, att hon skriver så här: vad konstigt bara att makt över kroppen alltid handlar om att klä av den, och att man då ska få välja själv och ta makten över sina kroppar. Och det är ju såklart som hon skriver en gammal sliten retorik, att så här, gubbarna skriker. Det är klart att om kvinnor vill sälja sin kropp så ska de få det. Och det är kanske många som gillar det, lyckliga horan och så vidare liksom. Och det är också som Nina Rungs skriver, att i en patriarkal struktur så är det klart att männen tjänar på att kvinnan ska frigöra sin sexualitet. Men får jag bara, liksom, kan jag bara få ta Linda Skugge, kanske i en liten egen kontext här. Hon har experimenterat med mycket. Hon har haft liksom såklart jobbiga relationer och mått dåligt, precis som många kvinnor som vågar testa sina gränser. Men när moralpaniken som är, så tror jag ändå inte att det är just Linda Skugge som kommer locka unga tjejer till OnlyFans. Och jag tänker på alla de andra plattformarna som finns. Det är TikTok, det är Instagram, det är något som är bara liksom ett tryck bort för alla barn. Det är ingen fara. Där kan du låta barnen ligga och härja dygnet runt på middagar och till tre på natten och dit. Låt dem hålla på bara. Det är ingen jättestor skillnad. Men OnlyFans, till OnlyFans försvar ändå, så är det i alla fall lite svårare att komma in där.
Ja, men om du går in på exempelvis pornhub.com, vilket jag testade bara för att se hur säkerheten såg ut.
Jag såg att du var inne.
Nej, men jag gick in på pornhub.com bara för att se hur, vad det är för skillnad på de här sajterna. Och då behöver du kryssa i att du är över 18 år. Och sen är du inne liksom på någon form av så här porruniversum. Där allt, där du har ingen aning om tjejerna som visas på bild, om de är under trafficking eller om det är porrstjärnor eller vad det är. Det är liksom en jävla mishmash av underhållning, naken underhållning. Och du kan bara egentligen söka på olika falanger, så kommer allt möjligt upp. Professionellt filmad porr till lite mer hemmasnickrad liksom. Och så går jag in ändå på onlyfans.com och då ser jag att det är liksom, du ska in, dels ska du registrera ett konto, du ska in bakom en betalvägg, du måste ha liksom en riktig verifierad profil så du inte liksom bara är in och scammar. Så att jag upplever att så här, jag ska inte säga, det här är ingen liksom glorifiering utav porr överhuvudtaget, jag bara inser att så här, debatten av vad hon gör bakom en betalvägg, det vill säga egentligen en stängd företeelse, en källare för snusk, whatever it is, den är ju inte en publik angelägenhet under tiden allt det andra är en publik angelägenhet. Går jag in på Emily Ratajkowskis Instagramkonto, Emrata som det står då, som har 30 miljoner följare, så det första som når mig är liksom, ja, hon går runt i en väldigt liten bikini, postar på olika sätt, här ligger hon i lite underkläder explicit. Ja, det är mer underkläder, sen är det lite naket, sen är det liksom kopplat till hennes blogg och podd. Och ja, nej, men alltså det här är en 100% objektifiering, och här behöver inte ens ha något annat än en Instagramkonto för att följa. Så här, det krävs inte så mycket idag, för att liksom, vi lever i en väldigt exponerande tidsera. Och tjejer vill ju då också exponera sig. Det är klart att så här, vi faller inom ramarna för att så här, algoritmen premierar det här. Och algoritmen är programmerad till syvende och sist av män. Men det är inte liksom, det är inte speciellt svårt att komma åt ett innehåll som man förr i tiden fick köpa i Slits eller Café. Och betala pengar för.
Och är det, liksom, är det moralisterna som är ute med hoven, så måste jag tydligt, efter att ha gjort en liten granskande undersökning, den är inte särskilt svår, jag är inte särskilt bra på sånt, men de unga tjejerna, influenserna som har barn, som de visar upp på varannan bild, och sen varannan bild är de med närbild med tuttisar och bikini, nära kön. Det tycker ingen är något fel, för att de är unga.
De är unga, men de har ju inte heller det här objektifieringsspjärnet som vi har. För de lever i en, alltså ena sekunden sitter hon och föder barn på ena bilden, andra sekunden sitter hon och visar pattarna liksom. För de är kroppar grundligen så avdramatiserade. Jag vet ju inte om det är sorgligt eller om det är bra.
Nej, för att de är uppväxta i en Instagram-värld där man visar upp sin kropp. Och för dem så är det ingen värdering.
Nej.
Ja, som Sara Bolaj sa till mig då i TV-program som vi båda ska med i, måste du ha sån här mamma bikini bara för att du är mamma? Är det någonting som du känner att du måste? Jag hade aldrig tänkt på. Nej, jag kanske inte behöver ha en sån här mamma bikini med liksom ribba och tuttis. Vad kul, jag kan testa en annan bikini. Vi är väldigt liksom, vad ska jag säga, så här, jag tror att vi är väldigt mycket mer lutherska än vad vi vill erkänna. Mm. Just när det gäller med sexualitet och över en viss ålder, då är det kåta Gun. Hon dyker för mycket, det är så här, ah, men hon är 40, det är inte fräscht att vara full. Medan Plura sitter dyngrak på liksom inspelningar och det är
gubb. Fortfarande problem med att du inte kunna ta ladd.
Precis, och det, nu hörde jag på en intervju här i P4 och alla strök honom med hår. Han satt, han berättade att han går i terapi för att han ska bli en bättre människa. Inte dra ladd och supa så mycket och inte vet jag vad han gör. Men det är svårt, va? Det är svårt att lära en gammal hund sitta. När någon kvinna i 65-årsåldern sitter och säger så och alla tycker att det är en gullig tant som vill dra ladd, knulla, supa och så här. Nej, men då kan vi snacka. Men fram till dess är låt Linda Skugge ligga bakom betalväg och visa sin röv och liksom något halsband med hundgrej som hon har så här. Och det är som sagt, alla som uttalar sig hela tiden handlar inte om att vi är avundsjuka.
Den tycker jag är alldeles för lång liksom väg att gå. Och jag har liksom brottats själv med min egen moral runt det här. Men jag tänkte så mycket på när jag bodde i Paris och jag var 20-någonting. Vi var absolut luspanka. Jag hade liksom, mina föräldrar var pissförbannade på mig för jag hade lånat alldeles för mycket pengar. Bränt studiebidraget på 3 veckor. Jag hade jobbat på restaurang, jag gjort allt som stod i min makt. Och ändå var vi panka. För att det var liksom så jävla dyrt att leva och vi levde förmodligen alldeles för dyrt, även fast vi bara käkar liksom, doppa på en spik hela tiden. Så jag tänkte vid ett svagt ögonblick så här, men man kanske, alltså jag bor ju ändå i Paris, det är ingen som riktigt känner mig här. Det är ju jävligt många brudar, speciellt liksom studenter, som då hade gått och blivit sällskapsdamer, som det hette. Mm. Följer med liksom rika affärsmän ut på restaurang, de får bjuda en. Kunde få en liten handväska, man kunde få lite cash. Så kunde man festa med dem på kvällen. Men vet om de fick tafsi lite. Och sen så var det tack och hej. Så var det inte så mycket mer med det. Så jag tänkte vi kanske ska helt enkelt ska göra det. Men det som höll mig från att göra det var faktiskt moralen. Det jag kände så här, jag kan inte åka hem till Sverige med den här skammen. Det här kommer påverka mig på ett sätt som jag inte klarar av. Så det blev aldrig någonting. Men om jag inte hade varit så luthersk som jag varit. Och inte levt enligt de kyrkliga normerna och traditionerna. Vem säger att jag inte hade gjort det? I don't know. Och är man punk så är man punk. Det föds inga horor i en högkonjunktur. Förlåt, jag måste säga det. Mm. Alltså prostitution har aldrig funnits i en högkonka. Där alla tjänar pengar och mår bra. Det kommer när folk är panka. Och det här är ju ansiktet utav nya fattig Sverige liksom, på ett sätt. Och det som är grejen med moralismen. Det är ju att det är liksom ett arv vi har från kyrkan. Och kyrkan står ju för liksom vår lagordning, de 10 budorden. Det är ju direkt liksom nedärvt i vårt lagsystem och sättet vi ser och upplever kvinnor på. Och kyrkan har ju alltid, som man vet historiskt, reglerat kvinnor. Punkt. Det skiner igenom fortfarande i kvinnor. Vi tror fortfarande att män vet bäst. Vi tror på prästen när han säger någonting. Och jag tycker att det här är så jävla spännande. Det jag upplever att både liksom Linda Skugge och Madonna gör, det är ju att de gör ju inte en feministisk revolution genom att visa upp sig i BDSM-sammanhang. De gör ju en moralisk liksom revolution genom att göra det totala liksom avstampet och liksom säga nej till kyrkan. Kom inte in och bestäm hur jag ska funka i samhället.
Ja, de testar sina gränser och de struntar lite i vad annat. De tycker så här, låt mig vara, jag kör min grej. Sen om ni ser så får ni göra det. Men det är också en väsentlig skillnad på Madonna som var peakad i sin karriär. Hur gammal var hon? 37. Så jävla snygg som hon var då. Hon var liksom sån fantastisk på den tiden då. Kropp, det var silly, så det var vältränat hit och dit. Nu Linda Skugge som gör det här för att få in cash. Henne kan man ju sparka på också. Det finns inget sexigt med henne. Alltså det är så här, hon tillhör någon kulturtanteri, vilket är osexigt. Hon är trebarnsmamma och hon har inte solat solarium. Hon har inte liksom fixat sig så mycket. Hon har inga sillituttar. Hon är en kärring och hon ska dö. när hon gör sådana grejer. Jag kan inte, liksom, jag ser inget annat än att det är hennes ålder och att hon vågar sticka ut och inte.
Ja, men hon är ju omoralisk. Ja. Det är ju det som är provokationen, att hon är omoralisk. Och jag pratade själv med henne så här, första gången jag hörde och såg det, så tänkte jag så här, nej, det här känns inte okej. Och jag kan inte säga om jag tycker det är bra eller dåligt. Jag tror inte det ligger inom en värderingsfolla för mig överhuvudtaget. Jag bara så här, kan konstatera varför det är provocerande.
Ja, och det, som alltid så finns det ju liksom en helt annan sida av hennes liksom privata story som kanske har tagit en hit på ett eller annat sätt som vi inte har en jävla skitaning om. Och så är det med Pernilla Wagen och så är det med mig och så. Så att, så här, att sitta där liksom bakom sin trygga tangentbord och kanske vara försörjd av någon snubbe och få in sina cash varje månad.
Och förlåt Pernilla Wahlgren också. Ja, sitta och pissa på någon som liksom ligger. Ja. Pernilla har väl också varit skiten. Jag tycker det var rätt osympatiskt faktiskt.
Ja, men det har vi alla. Sen får ju Pernilla sticka en kniv tillbaka. Men om det så här ska pågå år efter år, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det som också är skillnaden på till exempel en artist och en provokatör är att provokatörens jobb är att sticka till. Och jag tycker Sanna Lundell, vår kompis, hörde det väldigt bra, att Linda Skugge skrev en jättehemsk krönika, tyckte Sanna, där hon skrev så här, hur kan någon måste hjälpa Sanna, nu ska hon skaffa ett till barn med Micke Persbrandt.
Ja.
Liksom, hur är det ens möjligt, vi hjälper henne bort därifrån ungefär. Ja, av alla anledningar som hon skrev då. Och det var som Sanna sa, och det var helt hemskt att läsa, just för att det tog där det skulle. Men det var som hon sa, hon var den enda som vågade säga det till mig istället för att hålla på och skriva på olika forum, tissla och tassla, snacka bakom rygg när man kom in någonstans, hålla på och börja med att skriva olika böcker, bla bla. Hon sa i alla fall som det var. Mm. Och man kan älska någon och hata någon samtidigt. Man kan ogilla och gilla någon samtidigt. Det är precis som vilken relation som helst. Jag kan ogilla och gilla mitt barn till och med. 100%. Jag kan ogilla och gilla dig och min relation. Det betyder inte att man inte kan liksom ha två sidor av samma mynt.
Nej, men folk har väldigt mycket problem i den här väldigt visuella, bildliga tidsåldern. Mm. Att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste hela tiden ha en formulerad åsikt om allting. Vilket jag tycker är problematiskt. För att man kanske inte alltid måste definiera allting.
Mm.
Ja, ibland gillar jag hallon, ibland tycker jag det är skitäckligt. Mm. I kombination med något annat. Punkt.
Läste en helt fantastisk krönika av en amerikansk journalist.
Om hallon.
Nej, som var så här, ska vi bara skita en åsikt i några veckor?
Gud.
Mm. Och så hade hon testat det. Och hon beskrev också så här, står jag på den här demonstrationen för att jag vill se att någon ser att jag har en åsikt om det här? Eller har jag verkligen en åsikt? Jag tror ingen vet längre.
Men det är det här som är problemet, som är den ständiga hoprörningen som är liksom signifikant för 2020-eran. Lyckad eller lycklig?
Mm.
Ingen aning. Ingen vet.
Nej.
Det kanske inte spelar någon roll längre, eller? Mm.
Nej. Det kanske inte i framtiden kommer finnas någon skillnad.
Nej. Tack för att ni har lyssnat. Nu fick ni er en superpodd. Så jag hoppas att ni kan njuta av den här länge. Och glöm inte att skicka in era relationsfrågor. Som sagt, det är anonymt. Och vi hörs om en vecka.
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.